Lyssna på Radio Tyresö 91,4. Och det här är nummer 6 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. Varsågoda!
När det gäller Tyresö här så har vi ju varit inne och pratat om att vi hade 5 stycken rotlar i Tyresö och sånt. Men Tyresö ingick ju Sotons härad. Och i Sotons härad, det var ju Österhaninge, Västerhaninge, Sorunda, Ösmo, Tyresö. Och varje härad hade ju tingshus där ju alla tvistemål och domar fastställdes. Så det här att tingshuset för Sotons härad, det låg ju i Västerhaninge, alldeles intill Västerhaninge kyrka. Och huset finns ju fortfarande kvar där som tingshus. Fast det inte används som tingshus, utan nu är det hembygdsföreningen där som har använder det ju.
Det är ett vittrappat,
ja,
ganska alldeles lågt och långt hus.
Ja, det är 2 våningar.
Ja, det är 2 kanske.
Och man höll ju då på den tiden då alltså 3 ting per år. Ett vinterting i februari, sen var det ett vårting i maj, juni och sen hade man ett höstting i september, oktober. Och blev man dömd då till döden i tingshuset så låg avrättningsplatsen alldeles i närheten. Det är ju inte alls långt därifrån. Och det är ju en stor flyttblock som finns alldeles innan själva Västerhaninge kyrka. Och där var ju avrättningsplatsen. Jaha. För Sotons.
Det där grusgropen är efter, ja, gamla Nynäsvägen någonstans.
Ja, just det.
Ja, där ligger en jättestor sten, vet
ja,
jag.
Ja, och det var avrättningsplatsen.
Jaha. Hur avrättade man och var det hängning på den tiden? Tror du?
Ja, jag var inte med, så det tror jag. Jag törs inte svara på det, om det var en bila eller om det var en hängning. Jag skulle nästan tro att det var en yxa eller någonting. Ja. Det vet jag faktiskt inte. Det får vi ta reda på.
Ja, det får vi ta reda på.
Ja. Titta, det finns jobb.
Ja. Fanns det bödlar?
Ja, det gjorde det naturligtvis. Så länge det fanns dödsstraff så fanns det ju det.
Ja. Ja, det måste
jag. Och sen fanns det ju då ett ting, alltså om det här var tingshuset, så fanns det ju, idag finns det ju över tinget, så finns det ju hovrätt idag. Då hette det ju lagsaga, och det stod ju över tingsrätten på den här tiden före, på 1700-1800-talet. Man kan se i slutet av 1700-talet så tillhörde vi Upplands lagsaga, och i den här Upplands lagsaga så var inte bara Stockholm, utan det var också de här Uppsala och delar av Västmanlands län som ingick i den här lagsagan. Och då blev det förändring i slutet av 1700-talet, för att med motiveringen att det hålls så många rättegångar om rågångar och synetvister vid flyttning, tvister i skärgården om holmar och fiskelägen. Så att de hann inte med, utan det låg på kö alla de här domarna.
Du, får jag fråga, om de hade ting 3 gånger per år,
ja,
var hade de bovarna under tiden då?
Ja, de dömdes direkt.
Ja, men det var, om det, ja, inte var, ja, ting då?
Ja,
det finns,
ja, de hade bara 3 ting, så
det
jag
finns
vet
väl
de
inget fängelse där?
Nej.
Och när de var
de döm... hämtades väl då, en del rymde ju.
Kanske var på Långholm.
Ja, det beror väl vilket straff de väntade på naturligtvis. Mm. Men
när de hade blivit dömda i tingshuset i Västerhaninge, ja, tog man dem direkt då till den här mordplatsen?
Förmodligen, ja.
Avrättningsplats, ja, kanske, ja, heter.
Ja, ja, det skedde nog så. Ja. Vi tillhörde ju Strängnäs stift, som jag tidigare har nämnt om. Stockholms stift kom ju långt senare. Under Strängnäs stift då, så var man uppdelad i ett antal häradsindelningar. Och Tyresö hade blivit placerad ihop med Salem och Brännkyrka. Medan de här andra indelningen innefattade då Sotoms här, alla Västerhaninge, Ösmo, Sorunda, Ornö, de här. Och då blev det en förändring 1850 så att Tyresö kom också tillhöra Sotoms. För att vi tillhörde ju Sotom, men inte när det gällde just det Strängnäs stift distriktsindelning. Undligt nog. Men då blev det ändring på det där. Så att det är lite av vår bakgrund i Tyresö. Att de flesta har kanske inte klart för sig att vi har haft en massa olika ting och lagstagar och allt sånt här i häradsindelningar tidigare.
Jag tror inte man tänker på sådana saker.
Nej, men så har det ju varit. När man pratar om jordbruk och sånt här, så är det ju så att våran ägare till godset här på 1700-talet, det var ju Carl Fredrik Schäffer. Schäffer hade ju varit lärare till Gustav III och så vidare. Och umgicks ju med Gustav III. Så att han hade ju ett stort inflytande, Gustav III, på Schäffer och vice versa. Schäffer ägde ju Tyresö och hade en massa torpar och åbobor som arrenderade de här ställena. Och då skriver Schäffer på 1770-talet och publicerar i kungörelsen då att han har fått konstaterat i Tyresö så var det jävla uselt med jordbruket. Och det berodde på den här vanskötseln av jordbruket, att det var för få dragare på gårdarna och torpen. Och därför anbefaller han helt enkelt att varje hemmans åbo ska finnas åtminstone två dragare. Och hästar ska inte vara yngre än 4 år, och det får inte heller vara över 15 år. Och varje torpare, han ska ha en häst som motsvarar det här 4 och 15 år. Och kan de då inte uppvisa det här till nästa Thomasmässa, som var den 21 december, så får de böta. Och han säger att hans inspektor ska kunna ta ut pengar direkt utav dem. Och har de inte några pengar så får de böta på annat sätt. Åker de dit 2 gånger för att de inte har någon ordentlig häst, ja då slängs de ut direkt ifrån jordbruket som arrendator. Och får flytta på dagen.
Vad hårda bud.
Det var hårda bud. Och om man inte vet vad en åbo är, så står det i uppslagsverken förr i tiden att åborätten infördes under 1600-talet och kom att ersättas 1926 med en ny reform.
Så 1926?
Ja, så att det var kvar ända in på 1900-talet, den här gamla reformen.
Betyder det att man kunde ärva
arrendatorsrätten? Ja, det betyder det.
Ja.
Så att då kunde man vara flera generationer på ett och samma ställe, och det var inte så lätt att bli av med den arrendatorn.
Nej.
När vi är inne på gårdar sen här nu då, så ligger ju också Strandsgård här i närheten utav kyrka och slott och så vidare. Det låg ju nere vid Erstaviken där själva båtvarvet låg sedan, och sen idag bygger man ju hyreshus där. Strandsgården har funnits ända sedan 1500-talet. Det här var ju, som jag sagt förut, den här gården arrenderas ibland utav Uddbygård.
Så en arrendator kunde arrendera ytterligare en gård?
De kunde arrendera flera gårdar.
Jaha.
Pettersson på Uddby, han hade både Strand och en nere i Visvas. Och vid ett tillfälle så arrenderades Strand utav en man som tidigare hade varit på Vreten i Kumla. När man då tittar på vad hans arrendeavgift skulle vara, då undrar man hur han skulle hinna med att sköta gården också. För att där står det då att han ska göra 12 stycken körningar med par lämpliga fordon till Stockholm och vid gården, samt att inte förhindra herrgården att begagna den upptagna gropen för latringödsel, alltså Och den här har jag väl nämnt förut att latrin tog man ju emot från Stockholm. Dels vid Tyresö strand körde man med prom in där. Dels vid Storängen körde man ju också över. Och dels vid Åva. Och kanske på något mer ställe, det vet jag inte. Men de här tre ställena köpte markisen då. Eller tog emot markisen emot de här latrin från Stockholm.
Det kom med båt då?
Det kom med prom. Och det fick han väl betalt för. Att ta emot. Så att det var en affär för markisen. Sen att det luktade fasen för alla som bodde i närheten. Det hade ju inte markisen som bytt. Men sen under här så står det ju också i det här kontraktet. Och mycket konstigt då att i början av 1900-talet så fanns det förslag att bygga en väg över marken. Över strandsmark och ner till Duvnäs. Och det förvånar ju, var skulle man bygga en väg? Där är över till Duvnäs för.
Var ligger Duvnäs?
Det är Nacka.
Ja, är det det Duvnäs? Ja. Oj, oj.
Ja.
Saltsjö Duvnäs alltså.
Ja.
Aha.
Ja, det skulle väl gå runt Erstaviksmark och runt och bygga en väg dit. Och man fattar inte riktigt varför man skulle bygga en till dit.
Det var väl någon som skulle bli bekänt av det förstås.
Ja, just det. Och sen den sista brukaren här på strand, det var ju Strandkalle Karlsson som han hette. Gården lades ju ner på 1930-talet. Det sades ju att Karlssons barn, innan de gick till skolan så fick de ro över Erstaviken till Saltsjöbaden med mjölken. Och sen ro hem igen och sen gå till skolan. Det pratades om det så.
Hur det var en bra bit av
det. Ja, hur det stämmer, men så har de gamla Tyresöborna pratat om det, i alla fall. Och det förstår man ju att det var en jobbig resa för dem.
Ja, fick väl börja mitt i natten nästan också.
Ja, men det var ju så de gjorde det. De här avisvarsbönderna, de rodde ju över för att komma in till Tyresö. Sen skulle de vara, vad var det, de startade vid, ja, mitt i natten för att komma till Stockholm och sälja varorna på morgonen och sånt där. Så att det här med nattskift och sånt, det har funnits i många tider.
Ljuset ifrån Tyresö.
Ett annat ställe som kanske man inte tänker så mycket på som gård, för det har aldrig varit något torp, och det är det här Kristinelund som ligger på Gimmersta. Det ligger vid Prästgårdsvägen, och det kom ju det här huset, det är alltså en stuga på ofri grund från början. Och det var före detta båtsmannen Lindqvist på Alstorp, när han slutade som båtsman där, så fick han bygga upp ett hus då. Som det står i Ekbacken på Gimmersta hage. Det byggde han då på en ofri grund. Och det var väl en liten stuga som idag är påbyggd både på höjden och på bredden. Så att det är inte det huset som riktigt som finns där idag. Men det lilla huset ligger ju inbyggt i det andra. Det hette Kristinelund och det fick det namnet för att hans fru hette Kristina. Och då, där i kontraktet så sägs det ju då att han får inte ha löst folkboende där. Och han ska hålla ett nykter levande. Och i alla fall blir han ju vräkt. Och han skulle då betala 20 kronor i arrende för det här tomten då. Och sen var det ju så också att virket till huset, det fick han ju via Tyresögodset också. Så att han byggde ju huset själv, men det virket stod ju markisen för.
Jo, det här Lindqvist, slutade han som båtsman då och bodde bara på Kristinelund?
Ja, han pensionerades och då flyttade han dit. Och sen blev han målare också.
Ja.
Det är ju så att
de kunde lite av varje.
Ja, de kunde ju det. Och kunde de inte så fick de i alla fall hoppa på det. Och blivit. Nu blev det ju så att det här med nyktet levande, det klarar ju inte han. Utan han blev ju vräkt, tyvärr. Och blev utstött så att han bodde inte kvar där sen. Jag vet att far min hittade honom uppe på en flygel på slottet sen. När han var alldeles ny på Udby och då var han upp, min farsa ut uppe där för att hämta målarfärg. Och då hörde han i någon hörna någon som låg där och grymtade och lät eländig. Så han gick dit och tittade och såg att han låg där då i hörnan. Och då åkte han hem till kyrkoherden, när detta prästen i Tyresö som bodde ju granne med oss på Udby då. Och sa åt honom så att han åkte dit och såg till att han kom under vård. Men han dog strax där.
Hade han ingen familj?
Jo, han hade tre söner. Men du vet, barnen var ute och arbetade på andra håll. Och det var inte att åka hem hur som helst i Tyresö inte.
Nej.
Ingen bodde ju här.
Nej.
Utan sen kom det en redaktör till så småningom. Till, det var uthyrt till sommarnöjen sen efter det där. Och på 1930-talet så kom det en redaktör och hyrde Kristinelund. Han hette Sven Haglund och skrev under signaturen Finn i Stockholms-Tidningen. Och han hade två söner och den ena sonen var lekkompis eller ungdomskompis med Erik och mig. Och så att vi hade mycket med dem att göra. Han tog väldigt del i debatterna för att då här under andra världskriget och startade upp en kampanj att man skulle samla in pengar till finnarna så att de skulle kunna köpa 10 stycken jaktplan. Och det där drev han i Stockholms-Tidningen, den här kampanjen. Och de här breven, alltså det utgående brevet kan vi säga, det är ju artikeln som finns i Stockholms-Tidningen. Sen kom det ju brev in till honom och en 12-1500 brev finns bevarade som jag har.
Oj.
Och de har funnits på Kristinelund så jag fick de här för ett par år sedan bara. Och sen har jag gått och läst alla breven. Och där ser man då att de här som skänkte pengar, man hade ju inte pengar. Man skänkte sin vigselring, damerna. Oj. Väldigt många damer skänkte vigselringen. Och, eller några andra smycken och så vidare. Och, eller pengar. Och då fick, om man skänkte sin vigselring, så var det så att en juvelerare i Stockholm fixade till en järnring istället åt dem.
Jaha.
Och som de då fick i utbyte. Så att de bara skickade med ett mått på fingret hur stort det skulle vara den där ringen så fick de ett sånt. Där kan man ju undra, var tog de där ringarna vägen? Jo, min frus kusins mamma skänkte sin guldring. Och tyvärr har jag inte hittat hennes brev. Men däremot så finns ringen kvar. Och som Ullas kusin då har. Och i ringen så står det, ära, skyldighet, vilja.
Ja.
De tre orden finns ingraverat i ringen. Mm. Och det var en väldigt stor bunt då som har skickat in sina smycken i de här breven. Det gör man inte idag, men det gjorde man då.
Mm.
Och sen fanns det ju då en del brev som handlar om att han var nazist och andra att han var kommunist. Och det finns brev som där de skäller på regeringen och det finns brev där som handlar om allt möjligt så att säga. Men det finns cirka 12-1500 brev bevarade från den här perioden som jag har.
Vad var det från hela Stockholmstrakten då?
Ja, det var hela Sverige.
Hela Sverige.
Och de fick ihop ett antal, de fick nog inte ihop till med pengar för att köpa alla de här jaktflyget. Planerna. Men de fick ihop i alla fall så de kunde köpa ett antal jaktplan och ge finnarna.
Och det här var före andra världskriget?
Nej, det var under andra världskriget.
Var det under andra världskriget?
Andra världskriget. Ja. I början precis på andra världskriget.
Var de svensktillverkade de här planen?
Det framgår ju inte utav de här artiklarna. Nej. Som jag har läst lite utav artiklarna i Stockholms-tidningarna också och sånt. Men det framgår inte var de är köpta någonstans. Nej.
Men tänk vad mycket svenskarna gjorde för finnarna. Nu var det flygplanen också. Och sen alla krigsbarn vi tog hand om under kriget.
Och
säkert ännu flera grejer.
Och det var inte bara pengar till finnarna då. För att han gick ju ut med såna här att skänka pengar till svenska försvaret och sånt. För att det fanns ju de, till exempel, som var inkallade och låg på posteringar i Sverige och bad om radioapparater. Det fanns alltså, de låg uppe i Norrland, hade ingen information, man hade ju ingen radio, ingen tidning. De visste inte vad som hände. De låg uppe vid fronten och hade ingen aning om vad som hände i Sverige.
Nej.
Och fick ingen information, så de vädjade om att man skulle få en radioapparat som man kunde lyssna på och följa med händelserna. Och det fanns de som låg vid Tornö älv och bad att få en kikare, för fronten var på andra sidan, men de såg inte, för de hade ingen kikare och kunde följa. Så att man ser att hur det var ställt i Sverige då.
Ja, och det är inte längre
så. Nej, så att man skänkte pengar på till sånt här också då. Och de här breven finns ju också bevarade, hur man vädjar och ber om saker och ting.
Mm. Mm.
Ja, det var lite om Kristine Lund, Dora. Och sen fanns det ytterligare hus givetvis här i Tyresö där nere omkring. Vi har Gärdestugan eller Tyresögårds Gärde, som inte några Tyresöbor idag vet så mycket om.
Men jag vet inte ens var det ligger.
Nej, eller låg.
Låg.
Och då kan man se i husförhörslängden att 1785 så bodde folk där på Tyresö Gärde. Och 1700, några år senare, så var det en man där som hade dött som var 65 år, och hans hustru avled 2 år senare. Och sen på mitten av 1800-talet då bodde en skomakare och en före detta skogvaktare, Nils Berg, här på stället. Och han hade en dotter och son samt ytterligare 9 personer bodde då i det här huset. Och 1851 så står det i husförhörslängden när stugan är raserad. Då kan man fråga sig, var låg det här huset då? För att det finns inte i några anteckningar som talar om. Men Berg bodde ju här. Bergs trädgård finns det då omnämnt. Och Karpkärn kallades för Bergens träsk. Karpkärr ligger alldeles i närheten av Strandskolan, och där Strandskolan idag ligger, där fanns det fundament efter en byggnad, och man såg också lite fruktträd och sånt på 40-talet där, 50, och där låg Bergs trädgård, alltså vid Strandskolan.
Och där låg alltså Gärdestugan också?
Ja,
då?
Ja, det var samma. Mm. Gärdestugan, den har haft olika namn då under de här perioden, de fanns noterat. Så att Gärdestugan, Tyresögårds Gärde och Bergs trädgård, det är samma enhet så att säga, men haft olika namn under de här.
Det låg ju gamla sommarstugor där också
innan permanenta hus.
Ja, kanske det. Ja. Innan den nuvarande bebyggelsen
kom
till.
Ja, men det var permanent bebyggelse sen där.
Jaha.
Men innan så att säga, så finns det, och Erik har ju då odlat där uppe i de där, visste ju exakt var de här husgrunderna det låg också då, sätten.
Det här Karpkärn, är det den dammen som man ser från nuvarande Tyresövägen?
Nej, det är det inte. Utan den ligger bakom Prästgårdsvägens bebyggelse in där mot bakom Strandtorget. Så att åker man Kärnstigen, då kan man ana den nere till.
Och det är en liten kärn fortfarande där,
ja,
då?
Ja. Jaha. Där åkte vi skridskor på den där när jag var grabb.
Och där har namnet Kärnstigen då?
Ja. Så att där ligger den. Och det var väl där som Berg då hämtade vatten till sin trädgård.
Mm.
Det var ju det naturliga. Man var ju inte rädd för att köra och hämta vatten på avstånd. Idag skruvar vi på en kran, men förr fick man bära och oka vattnet.
Mm.
Och,
så tänk att, vilken skillnad på 100 år.
Ja, ja det är inte ens det.
Nej, 50 nästan.
Sen hela den här själva resterna utav fundamentet, det försvann nog i och med när sporthallen nu ser vid Strandtorget byggdes. Då rök nog det sista resten utav fundamentet i huset.
Aha.
För att man vet ju inte vad som har stått, man river, man tänker inte på att här har stått ett hus och sånt. Man, okunnigheten är alldeles för stor för att man ska veta någonting och bry sig.
Mm.
Utöver det så har vi ju grindstugan som byggdes någon gång på 1840-talet. Och det, som det klart framgår av namnet så var det ju grindstugan till slottet. Och ja, Björkvägen går ju in ifrån Tyresövägen. När man har passerat Strandallén där så går ju kommer ju Björkvägen, eller Björksvägen heter den väl, in. Och mitt emot ungefär så låg ju grindstugan på berget där.
På höger sidan man åker utåt.
Ja,
alltså.
Just det.
Jaha.
Och det var ett hus som innehöll 2 lägenheter. Och här vid grindstugan så började ju allén, där förmodligen markisen, men det kanske är någon Hörstadius eller någon som började plantera, för att det finns ju alléträn fortfarande kvar längs vägen på den här ställen. Och när man har kommit några par hundra meter från grindstugan och mot Tyresö så går ju den gamla vägen på sidan om nuvarande Tyresövägen.
Jag satt och tänkte på den, är det Videvägen?
Nej. Nej, alltså när du kommer mitt, du har hyreslägenheter de, på vänster sida när du kör mot slottet. Och på höger sida så går det in en gammal väg. Och sen går den ut efter precis innan Prästgårdsvägen. Så att den ligger precis parallellt med Tyresövägen.
Men heter inte den Videvägen?
Ja, den går lite längre upp.
Jaha, det fanns något emellan Videvägen och Tyresövägen.
Ja. Mm. Och där har du alléträden kvar. Fast den är igenvuxen idag, så man tänker inte på att det är den gamla Tyresövägen före 1930. Det är, den biten är den gamla ursprungliga vägen som går där en 100 meter på sidan.
Alltså, gamla
Tyresö... Sen går man upp till rondellen till Prästgårdsvägen och Strandtorget. Men precis innan på höger sida så har du en gammal väg.
Ja, där är en väg som just det, som slutar där vid de villorna som ligger där.
Ja, alltså det finns, det är ingen väg idag, utan den används som uppsamlingsplats för gamla bilar och sopfolk slänger väl sina gräs och sopor där. Men vägen finns i princip kvar, fast man inte tänker på att det är väg. Men titta på den nästa gång.
Det måste jag titta på.
Ja, så går den där på kanten.
Och det var gamla Tyresövägen?
Det är gamla Tyresövägen före 1930. Jaha. Tyresövägen byggdes ju om 1929-30.
Till nuvarande sträckning?
Till nuvarande sträckning. Så innan så gick den ju genom Tyresö centrum, Stimmets skola och ute Petterboda. Buskarage och så vidare.
Ja. Vilka bodde i grindstugan då?
Ja, där bodde ju då dels så var det efter byggnationen omgående så kom barnmorskan och bodde där i huset. I en av lägenheterna. Och på 1880-talet så bodde fjärningsmannen i där. Och till den här grindstugan då så fanns det en liten åkerlapp, så att den som bodde där då i en av lägenheterna, han hade en häst och 5 kor faktiskt. Och två grisar här vid en, när det var boupptäckning efter, där vid 1880-talet. Så att det var åkrarna bakom grenstugan som tillhörde det och man fick bruka. Men det var inget torp i den bemärkelsen. Utan det var ju en backstuga egentligen. Mm. Där bodde folk och man kunde ha djur också.
Du har just hört nummer 6 i Göran Magnussons serie Tyresö under en föränderlig tid. Snart kommer ett nytt program i serien. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Vi hörs igen. Hej då!